jättehögt. Nej, det behövde jag inte. Vilken tur. Sparade vi rösten. Du är konung, halleluja. Vi ber tillsammans, hörni. Herre, tack för att du är kungars kung och herrars herre. Tack att du är den upphöjde över allting annat. Tack att ditt namn är det högsta namnet över alla andra namn. Herre, vi tackar dig och prisar dig för din godhet och din trofasthet. Herre, vi tackar dig för din nåd och din kärlek som du ständigt visar för oss. Herre, vi tackar dig för din närvaro den här dagen som vi särskilt minns då det idag är pingstdagen. Herre, tack för din närvaro genom den heliga ande i vår gemenskap och i våra liv. Herre, tack att du är en levande Gud som vill tala till oss. Och vi ber att du skulle tala till oss den här stunden. Tala genom ditt ord och tala genom din andes tilltal till oss. Herre, hjälp oss att lyssna. Herre, ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord idag. Och hjälp oss att göra våra hjärtan till bördig jord. Där ditt ord kan sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, kom till oss den här stunden. Vi lägger den i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att läsa från Apostlagärningarnas andra kapitel. Jag ska läsa på svenska så ni behöver inte vara oroliga. Texten om pingstdagen. Apostlagärningarna 2 kapitel. Apostlagärningarna kapitel 2 vers 1 till och med 11. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadoken, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Amen. Något av det här har vi ju fått vara med om här idag. Vi fick höra samma vers om Guds stora gärningar. Om det största, om att Gud sände sin son. Det fick vi höra på en rad olika språk. Vi fick erfara något av pingstens stora händelse. Vilken är den konstigaste fråga du någonsin har fått? För en tid sedan så fick jag mitt livs hittills konstigaste fråga. Och då vill jag bara att ni tar med i beräkningen att vi har en 3-åring hemma som ställer ganska mycket frågor. Men det här toppade det. Frågan löd: du som är pastor och kristen, har du varit med om, som det står i Bibeln, att ansiktet börjar lysa så att man behöver hänga något för ansiktet? Det här hände, ska jag berätta, samtidigt som jag låg på en brits på vårdcentralen. Och den som sa det var läkaren som just skulle skära bort ett födelsemärke på mig. Det var jättekonstigt. Jag har inte varit med om det. Det kanske är någon annan som har, vad vet jag. Personen hade läst sammanhanget i Andra Mosebok 34. Israels folk befinner sig vid Sina i berg och Mose har gått upp på berget för att tala med Gud. Han får ta emot lagen. Och när han kommer ner så skiner hans ansikte. Det var konsekvensen av att Gud och Mose talade tillsammans. Mose ansikte börjar lysa. Att tala med Gud, att vara i närheten av Gud, det gör saker med oss. Och vi ska komma tillbaka till Mose på berget om en stund. Idag är det ju pingstdagen, kyrkans födelsedag. Är det någon som har med sig ett paket till kyrkan idag? Det här är ju dagen då vi minns och firar att Jesus sände den heliga ande till sina lärjungar. Gud kommer med sin närvaro och tar sin boning bland sitt folk på ett helt nytt sätt. Kyrkan blir Guds tempel. Ett tempel i antiken, det var en plats där man dels tillbad en gud. Det var liksom en samlingsplats, men det var också gudens boning. Man tänkte att guden som man tillbad i det templet, det var där den bodde. Och det där, det ser vi också i Bibelns berättelse. I Gamla testamentet, i tabernaklet och i templet i Jerusalem, så var det ju dit man gick för att offra och tillbe till Gud. Men det var också där Gud uppfattades bo. Det här är Guds boning på jorden. Templet är liksom gränssnittet, skärningspunkten mellan det himmelska och det jordiska. De liksom överlappar varandra där i templet. Och på pingstdagen så invigs Guds nya tempel. Templet i Jerusalem, det stod ju där. Och det är inte alldeles otroligt att det var där lärjungarna satt. Vi tänker ju kanske att de satt i övre salen. Det är så vi ofta uppfattade det. Men det står det ju inte i texten. I apostlagärningarna som vi ju läser ur. I kapitel 1 så står det att de samlades i övervåningen. Och sen så står det. Ja, det står här. Nu hittar jag inte just nu, men det står att de samlades regelbundet i templet för att tillbe och vara tillsammans. Hur som, Jerusalems tempel, det var ju jättestort. Det var det vräkigaste bygge som man kunde tänka sig i antiken. Det finns historiker, en judisk historiker som berättar att guldet som var klätt på utsidan, det liksom sken på många mils håll om solen låg på rätt, i rätt riktning. Det var en fantastisk byggnad. Problemet var att Gud inte var där. Därför att i Bibelns berättelse, om vi går tillbaka till Gamla testamentet, till profeten Hesekiel. Hesekiel verkar runt den tiden då Israel förs i exil. Det är alltså på 500-talet före Kristus. Och Israel hade under lång tid inte levt enligt de förbund, eller enligt det förbund som de hade tillsammans med Gud. Och konsekvensen av det blir att Gud säger, hörni, det här går inte. Och profeten Hesekiel får se någonting i en syn. Jag ska läsa från Hesekiel kapitel 10 och vers 18 och 19. Och det här är en syn som Hesekiel får se. Herrens härlighet lämnade nu templets tröskel och stannade ovanför keruberna. Keruberna lyfte vingarna och höjde sig från marken. Och jag såg dem ge sig iväg och hjulen höjde sig alldeles som dem. De stannade vid ingången till den östra tempelporten och ovanpå dem vilade Israels Guds härlighet. Och som vi läser några verser senare i kapitel 11, vers 22 och 23 så står det så här. Keruberna lyfte vingarna och hjulen följde med och Israels Guds härlighet vilade ovanpå keruberna. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om den. Hesekiel får se i en syn hur Gud överger templet i Jerusalem. Så grovt är Israels förbundsbrott att Gud säger, den här byggnaden där jag har bott ibland er, där tänker jag inte längre bo. Det är liksom, det har varit det sista halmstrået av hopp för Israel. För att de är omringade av fiender. Men de tänker, ja men Gud bor i templet, då är Jerusalem tryggt. Men Hesekiel får se hur Gud lämnar templet. Och mycket riktigt så invaderar fienderna och jämnar templet med marken. Efter exilen 70 år senare, i det vi läser om i Esra och Nehemja bok, så återvänder ju stora delar av folket och de börjar bygga ett nytt tempel. Det här läser vi om i Esra bok framför allt. Och det byggs och det invigs, men det står aldrig att Herrens härlighet återvänder till templet. Det är ett tempel utan Guds närvaro. Och där slutar ju Gamla testamentet, med ett tempel utan Herrens närvaro. Och istället kommer vi till Nya testamentet. Och i inledningen på Johannes evangeliet, Johannes kapitel 1, vers 14, så står det så här. Och ordet, alltså Jesus, blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Ordagrant så står det, ordet blev kött eller blev människa och tabernaklade bland oss. Johannes säger alltså att den härlighet, Guds närvaro som vilade i tabernaklet och i templet, nu har den återvänt i form av Jesus. Jesus är Herrens liksom fysiska närvaro. Men som vi läser om på Kristi himmelsfärd, så återvänder ju Jesus till Fadern. Och istället så på pingstdagen så sänder han den helige ande. Anden är ju Guds egen närvaro. Men Jesus, han var ju människa. Och Gud. Men som människa kunde han ju bara vara på en plats åt gången. Inte ens Jesus kunde knäcka nöten som småbarnsföräldrar önskar, nämligen att vara på två platser samtidigt. Men inte ens Jesus kunde det. Han kunde vara på en plats åt gången. Men genom att sända den helige ande så kan ju Guds närvaro vila hos alla de troende. Överallt på en gång. Istället för att vara begränsad till en plats kan Gud vara närvarande överallt. Och Lukas berättelse om pingstdagen, det är faktiskt en tempelinvigning. Vi hörde berättelsen om hur anden kom som i tungor av eld över lärjungarna. Och bara för att visa på parallellen så kan ni få gå till andra krönikeboken. Jag vet inte hur ofta ni läser andra krönikeboken, men nu ska vi göra det några verser. Andra krönikeboken kapitel 7. Det är sammanhanget när Salomo inviger sitt tempel i Jerusalem. Det som sedan kommer att förstöras. Så står det så här i andra krönikeboken. Jag ska läsa vers 1-3 och sen vers 8. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde de på stengolvet med ansiktet på marken och tillbad och tackade Gud. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Och vers 8. Sedan firade Salomo högtiden i 7 dagar tillsammans med hela Israel, en mycket stor skara från hela landet, ända från Lebo Hamat till Egyptens gränsflod. Jag vet inte om ni ser parallellerna här. Det uppenbara är ju att det kommer eld från himlen i båda fallen. Och Guds närvaro tar plats i templet genom att Herrens härlighet uppfyller det. I församlingen, genom att Guds ande tar sin boning i lärjungarna. Men det blir också en reaktion från omgivningen av förundran, av tillbedjan och tacksamhet. När Salomo inviger templet så blir reaktionen att folk faller på ansiktet till marken och tillber Herren, för han är god, evigt varar hans nåd. Och i apostlagärningarna, när de här hör om vad lärjungarna säger, vad är det de utbrister? Ja, några tror ju att de är berusade. Men det de säger är, vi hör ju att de talar om Guds stora gärningar. Och i apostlagärningarna beskrivs ju hur det var fromma judar från alla möjliga länder. Det är liksom stora delar av Medelhavsområdet. Och vad stod det om tempelinvigningen? Jo, hela Israel var närvarande. Ända från dit till dit. Lukas skriver ju så här med flit. För att visa att nu har Guds närvaro. Istället för att vara i en byggnad så vilar den över församlingen. Församlingen blir Herrens tempel. Vi är Herrens tempel. Och det här, det är någonting som Nya Testamentets författare bygger vidare på. Vi kan titta oss Paulus till exempel. Första Korintierbrevet kapitel 3, vers 16. Så skriver Paulus, förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Och i andra Korintierbrevet kapitel 6, vers 16, så säger han så här. Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Vi är Guds tempel. Det är en av bottnarna i pingstens händelse. Vi blir Guds tempel. Så vad betyder det för oss? Jag vill säga tre saker som det betyder för oss. Det handlar om Guds närvaro, om gemenskap och om rörelse. För det första, Guds närvaro. Det kan ju tyckas självklart. Det är någonting som vi kristna liksom lever med till vardags. Ja, den heliga ande bor i oss. Det är liksom en av de här självklara utgångspunkterna. Men tänk ett ögonblick på. Låt oss påminnas om att det är ju Guds personliga närvaro. Den levande guden som har skapat allting har valt att ta sin boning i oss. Var och en. I alla som tror på Jesus har den levande guden valt att ta sin boning. Det är värt att stanna upp vid det ett ögonblick. Låt oss återvända till Mose på Sinaiberg för ett ögonblick, som jag nämnde i inledningen. I andra Mosebok 34 vid Sinaiberg så har Mose gått upp på berget för att tala med Gud. Fantastiskt. Tänk att få möta Gud på det sättet. Där Gud uppenbarar sin storhet. Mose ber ju Gud och Gud låter honom till och med få se någonting av hans härlighet. Gud uppenbarar sig där på berget med eld, med moln, med jordbävning. Det är liksom som att Gud liksom visar upp hela sitt register bara för att signalera, så här stor är jag. Exakt den sortens erfarenheter kanske vi inte har på berg med jordbävning och eld. Och så vidare. Men jag tror många av oss har erfarenheter av att ha mött Gud som kanske går att dra paralleller till. Ett gudsmöte där Gud har visat sig på ett oerhört kraftfullt eller tydligt eller liksom konkret sätt. Kanske har det varit på ett läger eller en konferens eller någon viss samling på något visst sätt. Och mötet med Gud liksom på berget, så att säga, det kan ha varit oerhört avgörande. Det kan ha varit stunden och platsen då ett viktigt beslut fick fattas eller en kallelse fick befästas. Men det finns en fara i att vi ständigt söker gudsmötet på berget. För det är ju alltid bort från det vanliga till den här speciella platsen, de här speciella omständigheterna. Det kanske måste vara ett visst lovsångskomp i bakgrunden. Det kanske måste vara en viss predikant som har predikat. Stämningen måste vara på ett visst sätt. Man får inte vara för kaffesugen och inte... Alltså, ni förstår. Det måste vara på ett visst sätt. Det måste vara den där särskilda stunden. Det kanske måste vara på en viss plats eller ett visst sammanhang. Det finns en risk att vi tänker... medvetet eller omedvetet, att Guds närvaro bara är där uppe på berget. Och att vi liksom måste lämna allt det där vanliga för att ta oss upp på berget för att möta Gud. När Mose står där på berget, andra Mosebok kapitel 34 och vers 8, så uttrycker han en djup önskan till Gud. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Vers 9, han sa: om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss. Mose ber att Guds närvaro inte bara skulle vara uppe på berget, utan skulle vara mitt bland folket. De var ju på en resa till det land som Gud hade lovat dem. Och Mose ber: Gud, låt inte din närvaro bara vara här uppe på berget så att vi alltid måste återvända hit och knata upp för berget för att möta dig. Gud, kom och var mitt ibland oss, mitt i folket. Där och då tog det sig uttryck genom tabernaklet. Gud ger dem instruktioner för: så här ska min närvaro bo mitt ibland er. Genom det tält, det är liksom mobila tempel som de får bygga. Men idag, efter pingstdagen, så är det där förbi. Gud bor inte på en viss plats dit alla måste gå och möta honom. Gud bor ju i oss. Vi behöver inte ta oss till en viss plats, till en viss konferens eller till ett visst läger för att möta Gud. Därför att Gud bor i oss hela tiden. Överallt, varje stund. Händelsen på berget är inte begränsad till berget, utan kan ske överallt. Jag tänker att här finns det någonting för oss att ständigt få upptäcka mer av. Hur Guds närvaro, hur Guds tilltal, hur Guds vidrörande inte är begränsat till vissa omständigheter. Till en viss stämning eller lokal eller till ett visst lovsångsband i bakgrunden. Guds närvaro bor i varje troende. Punkt. Oavsett tid, oavsett plats, oavsett känslostämning så bor Gud i dig och i mig. Vi behöver inte söka gudsmötet på bergstoppen. Därför att Gud finns hos oss hela tiden. Därför vill jag särskilt skicka med till dig som på något plan, kanske omedvetet, kanske medvetet, söker efter gudsmötet så att säga på berget. Som tänker på något plan, på något vis, ja, men det måste vara på det här sättet. Med de här förutsättningarna, inom de här ramarna, på det här särskilda sättet för att jag ska kunna möta Gud. Då tror jag Gud vill säga till dig idag: du behöver inte jaga efter det. Du behöver inte jaga efter min närvaro därför att jag är hos dig. Jag tror att Gud säger till den eller dem som det särskilt berör: jag har valt att bo i dig Min närvaro är med dig hela tiden. Du behöver inte jaga efter mig. Det tror jag Gud säger särskilt till någon eller några här idag. Du behöver inte jaga efter min närvaro. Du behöver inte ta dig till en viss plats med en viss känslostämning, med vissa förutsättningar för att möta mig. Därför att jag är hos dig hela tiden. Den andra saken som det innebär för oss att vara Guds tempel, det är gemenskap. Därför att vara Guds tempel, det är inget soloprojekt. Utan det är någonting som knyter oss till varandra på ett väldigt tydligt sätt. Två andra ställen i Nya testamentet som talar om att vi är Guds tempel, det är i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 4-5. Så står det så här. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus. Petrus säger inte ordet tempel, men vi förstår av bildspråket att det är det han är ute efter. Och i Efesierbrevets andra kapitel, vers 20-22, så skriver Paulus: ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Tänkte ni på vilket pronomen som används? Ni. Att vara Guds tempel är inget soloprojekt, utan det är någonting vi gör tillsammans. Ni är Guds tempel. Självfallet gäller det varje enskild troende. Det har jag precis sagt. Guds närvaro vilar i varje enskild troende. Men att vara Guds tempel, det är någonting som vi gör tillsammans. Det är tillsammans som vi är den här skärningspunkten mellan himmel och jord. Det är tillsammans som vi representerar Gud och hans rike i den här världen. Det är tillsammans som vi är boningen för den heliga ande. Och där vi ger honom plats att välsigna, ge kraft och verka. Och det här behöver vi påminna oss om och om igen. Ensam är inte stark och oberoende är inte bäst. Med risk för att låta som en klyscha från en Bamse-tidning så är det tillsammans som är poängen. Kristen tro är inget soloprojekt. Det är inget vi ska göra på egen hand, utan det är tänkt att göras tillsammans. Den kristna tron är personlig, men inte privat. Att vara kristen själv är fruktansvärt svårt. Jag har mött ganska många människor genom åren som säger att de har en kristen tro, men av olika skäl inte deltar i en kristen gemenskap. Och jag väntar fortfarande på att möta den människa som har erfarit att tron har växt och fördjupats och mognat av att inte dela en kristen gemenskap. I de människor jag har mött som har av olika skäl valt att ställa sig utanför en kristen gemenskap, så har resultatet blivit att tron har svalnat, minskat och gått tillbaka. Att vi är Guds tempel tillsammans, det knyter oss till varandra. Och Bibeln använder många metaforer och bilder för att beskriva församlingen. En av de viktigaste i Nya testamentet är ju att vi är en kropp. En kropp men många lemmar. Vi är ett husbygge som vi är olika stenar i. Vi hänger ihop och vi behöver varandra. Den tredje saken, det är rörelse. Att vi är Guds tempel, det har med rörelse att göra. Ett tempel, det är en plats som präglas av rörelse. Och i de flesta fall, rörelsen av människor som tar sig dit. Det möter vi i Bibeln. I de stora högtiderna så vallfärdade ju människor till templet i Jerusalem för att offra och tillbe just där. Och den här rörelsen till templet, det fanns en tanke med det. Vid invigningen av Salomos tempel i Jerusalem, som vi läste om förut. Det ska vi läsa om igen, fast den här gången ur första kungaboken. Kungaböckerna och krönikeböckerna är ju parallella med varandra och beskriver ungefär samma saker, fast på lite olika vis. Och i första kungaboken 8, vers 41-43, så står det så här. Det är en bön som Salomo ber. Även om det är en främling som inte tillhör ditt folk Israel, utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt stora namn. Ja, också där ska man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm. Och denne främling kommer att åkalla dig, vänd mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Det fanns alltså en tanke av rörelse till templet. Människor hade kanske fått höra någonting om Israels Gud. Tog sig till templet i Jerusalem och fick höra mer. Fick erfara mer. Och sen tog de med sig det hem till den plats de kom ifrån. Och då fick fler höra talas om Israels Gud. Det är liksom en rörelse i huvudsak till templet. Där ligger betoningen. Efter pingsten är det som att den här rörelsen vänds om. Rörelsen är från templet och utåt. Eller snarare, själva templet rör sig till människor som behöver höra. Vad är det Jesus säger till lärjungarna när han ska fara upp till himlen? Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över mig. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Lärjungarna ska spegla en rörelse som börjar i Jerusalem där de finns för tillfället ända till jordens yttersta gräns. Att vara Guds tempel, det är alltså att vara en del av en rörelse som är tänkt att beröra alla människor i hela världen. Och istället för att de människorna ska ta sig till en viss plats, till Guds tempel för att möta Gud, så kommer templet till dem. Och det där kämpar vi med ständigt, eller hur? Nog är det allt så att vi ofta, medvetet eller omedvetet, har en tankegång som handlar om att de där ute ska komma hit. Snarare än att vi ska gå ut till dem. Vi säger ofta det. Vi ska gå ut. Men nog är det ändå så någonstans att vi väntar på att de ska komma hit. Utmaningen med rörelsen, den brottas vi med på olika nivåer, från smått till stort. Från lokalt här, i vår gemenskap, i vår bygd, till kyrkan, Guds folk över hela världen. Och det här är nog en av de stora, om inte kanske den största frågan som vår del av kyrkan behöver tänka om i. Kanske till och med behöver vi omvända oss från gamla tankemönster. Vårt uppdrag är att vara de som går ut. Men vi är djupt präglade av ett mönster som innebär att de ska komma hit. Det är som att vi på ett sätt lever kvar med ett tankemönster som påminner om gamla testamentets tempel. Snarare än att vi är präglade av apostlagärningarnas nya verklighet. Det där är något som vi behöver liksom skruva på. Vårt uppdrag är att gå ut. Inte att sitta här och vänta på att de kommer hit. Till sist. Jesus lovade att vi skulle få kraft när den helige ande kom. Och den kraften får vi ta emot. Kraft att ta nya steg. Kraft att forma nya visioner och idéer. Kraft att gå ut och vittna för människor. Kraft att gå ut och hjälpa människor och möta deras behov. Kraft att bära vittnesbördet om Jesus Kristus i ord och i handling till jordens yttersta gräns. Det här är pingstens budskap till oss. Vi får kraft genom den heliga ande att vara Guds tempel. Att vi får ha Guds närvaro mitt ibland oss. Att vi får vara Guds tempel tillsammans. Och att vi i kraft av den heliga ande sänds ut att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Amen, vi ber tillsammans. Herre, tack för din närvaro mitt ibland oss. Tack att du kommer till oss med din egen närvaro. Tack för att du inte är långt borta från en enda av oss, utan du är ständigt nära oss. Herre, vi ber att du genom din ande skulle ge oss kraft och mod. Att du skulle påminna oss om vad du har sagt. Att du skulle visa oss vad du har för oss. Som individer och som gemenskap. Herre, vi ber att vi skulle påminnas om att du är hos oss hela tiden. Herre, hjälp oss att släppa tankar om att vi måste göra på ett visst sätt. Att vi måste ta oss till en viss plats under vissa omständigheter för att få möta dig. Herre, jag ber att den som längtar efter ett möte med dig skulle få erfara dig idag. Kom helig ande, kom och var nära. Och Herre, jag ber att du genom din ande skulle knyta oss ännu tätare tillsammans. Hjälp oss att förstå att vi så mycket behöver varandra. Och Herre, hjälp oss att se att vi är sända ut i den här världen. Så som du själv sa i Johannes evangeliets avslutning, som Fadern har sänt mig sände jag er. Herre, hjälp oss att förstå ännu mer vad det innebär att vi är sända till den här världen. Helige ande, ge oss kraft och mod och kreativitet att kunna bära vittnesbördet om Jesus Kristus i ord och handling till alla människor. I Jesu namn. Amen.